Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej allihopa, hej Mats.
Hej, vi vill säga lite olika saker, va?
Ja, det vill vi.
23 februari på Time Bar i Stockholm.
Då har vi fest.
200 avsnittsfest.
Shit, har vi gjort 200 avsnitt?
Nej, men vi kommer ha gjort det då.
Shit, vad sjukt.
Exakt, typ 4 år också, nästan.
Mm.
Gratis fest är det.
Mycket trevligt.
Mm. Häng och dans och så. Och innan dess, för våra patrons.
Just det.
Så kommer vi ha en förfest.
Mm.
Nära där vi sitter just nu.
Eller i studion, typ.
Ja, i studion. Det finns grymma utrymmen här bredvid också. Man kan liksom hänga och lyssna på musik och sådär. Om man vill veta mer om det, då måste man bli Patreon.
Exakt.
Så får man liksom skriva upp sig på en lista för det.
Mm. Då ska man bli det nu. Ja. Om man vill komma hit.
Ja, exakt. Hänga. Och det är liksom, det är mer än det som händer på Patreon. Jag har skrivit upp 3 saker.
Mm.
En tävling som finns nu i en kort stund till, om du lyssnar här på releasedagen, så är det då det som Iris och Carly var här och pratade om.
Just det.
Deras We as a Collective-fest.
Ja, det kan man vinna biljetter till.
Exakt. 3 februari går den festen av stapeln i Stockholm. Mycket Stockholm, men så är det. Just nu. Sen är det också en tävling för en fest som heter Tropisk Vinter.
Just det.
Som är liksom en beach fest, fast inomhus.
Ja, ska bli jävligt kul.
Du spelar.
Mm.
Mm.
Jag är peppad. Jag tror att det kan vara en jävligt kul grej.
Exakt. 10 februari arrangeras den. Du spelar plus en hel del andra bekanta namn. Kändes som om det är barrigt på något sätt. Liksom.
Ja, det är väl Tech Tribe som är bakom festen.
Exakt. Lite techno och house och trance och allt möjligt.
Mm.
Så den kan man också vinna biljetter till. Och sen har vi då också en rabattkod som ni patrons får ta del av till Conscious Dance klubben The Rhythm.
Just det.
Går av stapeln 24 februari. Så det finns gott om anledningar att liksom bli Patreon. Och att supporta oss bara rent generellt är också en anledning.
Precis.
Får man inte glömma.
Nej, jag tycker ni ska bli Patreon nu.
Ja, patreon.com/dansmusikpodden.
Join the movement, like and subscribe and comment below.
Varmt välkommen till Dansmusikpodden. Jag heter Mats. Jag stirrar på Össe.
Mm, tjena.
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 Och jag stirrar nu på Giannis Tsikas. Hej.
Tjena.
A.K.A. Filteria.
Det är bra.
Det fanns någon backstory där, att du någon felsägning på engelska typ. Och så blev det Filteria.
Nej, det är snarare felsägning på grekiska.
Ja, på grekiska. Okej. Okay.
Ja, en polare som frågar mig, ska vi gå till en kafeteria? Och jag satt och meckade med mina syntar och skulle spara ner något ljud. Och så sa jag, jag ska bara filtrera det här ljudet, vill jag säga. Och så sa jag, jag ska bara filtrera det här ljudet.
Just det.
Och sen så, ja men visst, fine.
Ja.
Det får duga.
Ja, ja precis. Jo, den har ju, ja, det här var ju 20 plus år sedan eller någonting, va? Så det har följt med dig ändå.
Ja, exakt.
Det har funkat helt enkelt.
Det har funkat.
Fan, jag tänker att, kanske inte bara, men idag ska vi ändå prata mycket goa.
Ja, jag sa ju det precis innan du kom, Mats, att vi inte skulle snacka för mycket innan, och det är ju sant. Jag har ju liksom gått igenom, vi känner ju inte varandra, det är första gången vi ses. Men jag är ju uppvuxen med goa trance. Så jag, på vägen hit i tunnelbanan så gick jag igenom hela min högstadieperiod.
Mm.
Alltså så här snabb, bara för att refresha mitt minne på massa liksom låtar och artister och så här. Det var jävligt kul, jag blev så här, jag satt på tunnelbanan och bara led. Vissa grejer finns ju, mycket finns ju inte på Spotify, så jag var tvungen att gå in på YouTube och så här. Skrev så här, Destination Goa 3. För där kom jag ihåg att det fanns en låt som jag älskade. Och så hittade jag den. För den fanns typ inte någon annanstans.
Vilken låt var det?
Åh, jag visste att det här skulle, vad fan hette de nu då? Subclouds on Red.
Subcodes.
Subcodes, yes. Förlåt.
Ja.
On Red. Kommer du ihåg den låten?
Absolut.
Kolla, du ser. Mm. Och jag tror att de är svenskar.
Det är de faktiskt.
Du ser.
De är från Uppsala.
Du ser.
All right. Det var den ena halvan som var från Vibrosphere senare.
Ja, du ser.
Och så är det en kille som heter Frippe som har slutat göra musik. Men som jag spelade faktiskt tillsammans med dem bara för 2-3 månader sedan.
Okej. Okay. Kolla, du ser.
Ja,
du ser.
Det är en liten värld alltså.
Ja, absolut, absolut, absolut.
Men Destination Goa, exakt, det var den svenska liksom Next Stop samlingen.
Precis, med Robert Järnrot i spetsen. Och han gjorde faktiskt en fest i Köpenhamn 2022 som jag spelade på.
All right. Men vadå, han jobbade, han kompilade de här skivorna?
Ja, exakt, eller? Precis. Och han hade också en del av Megastore. Alltså inte Mega den stora, utan...
Aha. Inte.
De här vad säger man, kedjan som fanns senare.
Känner inte till.
Jo, men det låter bekant.
Inte Skivakademin alltså, utan
inte den stora Skivakademin på Sergels torg, utan fanns inte några små butiker som hette
säkert. Men jag var väldigt där.
Jo, alltså jag tror att till och med kommer ihåg hur loggan såg ut.
Och nu sitter jag här och skäms lite.
Nej, men det låter bekant. Jag är med.
Precis. Vad tänkte jag på? Just det. Ja, men det var ändå. Det var Destination Goa.
Mm. Och sen så fanns det Distance to Goa.
Ja, precis, som var din inkörsport, läste jag någonstans.
Exakt, precis.
Just det.
Som jag hittade i en butik. De fanns ju överallt, de här skivorna. Det, liksom Åhléns City och...
Ja, ja, ja.
Det här köpte jag på Mix, kommer jag ihåg, i Skärholmen.
Mix, ja, det klingar också bekant. Ja,
ja, en gammal sån här skivbutikskedja som fanns lite här och var.
Just det. Ja, de här gamla skivorna, så de har ju haft stor jäkla betydelse för vår generation i alla fall. Vi är någorlunda jämnåriga här.
Ja, ja, visst. Jag kommer ihåg att Mega hade till och med, alltså den stora där i City, de hade ju till och med en hylla där det bara var så här goa liksom skivor.
Ja, de hade ju plats för det också liksom. Det
var alltså det var ingen stor hylla, men det var ju ändå liksom en hylla med bara så här goa grejer.
Jag gick ju i skolan jättenära här, och så att jag brukade faktiskt gå förbi sen Mega och köpa skivor där. Och nu menar jag Mega Skivakademin. Ja, och så att nej, men de promotade det verkligen. Alltså när det kom nya skivor, så de hade dem på övre planet till och med ibland. Mm. Med stora affischer och sånt där. Jag kommer ihåg i alla fall när Astral Projections skiva Dancing Galaxy kom ut, så var det stora planscher liksom på direkt när man kom in, vilket är, jag har svårt att se det idag att det skulle kunna hända liksom.
Ja, exakt.
Så, kan jag säga.
Men det var så här Destination Goa, jag vet vi pratade om så här, med Pierre Järksten, för de slängde ut ett så här beställningsjobb till honom. Under hans Savastano alias.
Just det, så heter det.
Kan du göra en Goa eller Psytrance, vad det nu var, dänga, så gjorde han det och så här. Distance to Goa, det var mer, det var ett, är det brittiskt eller vad är det?
Nej, det var franskt om jag inte helt
just det. Nej, det är nog sant.
Och cykla. Och sen så hade de ett underbolag som hette Substance.
Just det.
Tror jag. Och sen så kom det några fler bolag därefter som var under Distance alltid.
Just det.
Men jag tror att Distance hade... också, de var väl distributör också av massa grejer.
Kan inte alla detaljer, men jag för mig att det var så.
Distance to Trance 1 och 2 lyssnade jag på. Också där runt 97, 96, 97. Mm-hmm. Då var det mer så här, ja, men Cosmic Baby, det vet man, ja, men de gamla 90-tals trance-akterna. Mm,
absolut.
Mycket Tyskland, tänker jag. Så ja, Distance har jag också minnen till. Du har nyligen kommit tillbaka från just Goa.
Ja, precis.
Du spelade med, jag skrev några namn. Ja. Astral Projection, Electric Universe, Infected Mushroom, Extreme. Välbekanta namn.
Ja.
Hur var det där då?
Jo, men det är alltid trevligt, eller det är kul att spela, och jag har ju träffat alla de här väldigt många gånger. Så att man har någon att hänga med innan spelningarna och sånt där, för ibland om man spelar själv någonstans där man inte känner någon, det är ju lite tråkigt ibland liksom, sitta på hotellet och vänta och inte ha någonting bättre för sig. Men jag känner många av dem idag liksom.
Ja, coolt. Jag såg att effektet skulle komma till Sverige.
Jaha.
Ja, du skulle spela i trädgården, eller?
Nej.
Göteborg,
jo,
tror jag.
Jo, det är sant. Men de kommer också till Stockholm.
Okay.
Till Techno States Big Bang nu i sommar, tror jag. Med ett retro liveset.
Ja, det här var också en retrofest. Den hette verkligen Back to the Source. Så det var meningen att alla skulle spela lite mer old school musik. Lite
får jag hoppa in lite där? För jag lyssnade på ditt album.
Vilket av dem?
Ja, det senaste.
Okay.
Nu har jag kommit över den hette bara för det. För jag lyssnade igenom typ...
Live with the Lag.
Tack. Ja. Tack, så var det. Och den kom 2022, två år sedan.
Precis, yes. Ja.
Alltså, det låter ju... Alltså, jag slutade ju lyssna på Goa Trans typ 98.
Mm.
Så att jag hade en väldigt kort men intensiv Goa Trans liksom period. Men när jag lyssnade på ditt album så låter ju det som en typ Destination Goa skiva.
Då har jag lyckats.
Verkligen, verkligen. Jag blev så här, vad fan, det här låter ju som du gjorde 96, 97.
Ja, men det är ju det är också meningen. Alltså jag tycker att det var någonting, så här, jag lyssnade jättemycket på Goa Trans. Och sen så någon gång 99 tror jag, så blev allting väldigt monotont och melodierna försvann. Och mycket av det beror på att Extreme gjorde ett album som heter Radio, som är helt fantastiskt, men ingen annan kunde göra det lika bra som de gjorde det. De skalade bort melodierna, men det fanns en hypnos där som få klarar av att göra. Och när jag insåg att men det finns inga melodier kvar och det här är dött, då började jag lyssna på kommersiell trans. Alltså tänk, när jag säger kommersiell, alltså det är inte kommersiell, men Ferry Corsten och liksom Tiesto och grejerna, de tidiga... Veracocha, som ja, alla de här konstellationerna som 10 personer var ansvariga för. Väldigt mycket sånt tyckte jag om mellan 99 och 2001 eller någonting, kanske 2002.
Guld. Ja, guldålder.
Gulderan av trans.
Och under de åren höll jag på med vanlig transmusik liksom hemma och började göra lite mer sånt. Sen så åkte jag ner till Samothraki, som är en grekisk ö, där det var en festival som hette Samothraki Festival. Inte mer komplicerat än så. Och där så var det väldigt mycket melodier ändå i låtarna. Folon-eran hade börjat, men jag började bli kär i den här musiken igen. Så att då blev det goa på nytt, kan man säga. Lite så. Men mitt mål är ju alltid att det ska låta mer som det gamla. Så jag försöker ha nya idéer, jag försöker liksom, jag vill ha ett modernare produktion. Men att syntarna jag använder är ju samma syntar som de använder.
Och vilka är det? För det tänkte jag på vägen hit. Jag bara, vänta, vad fan är det? För ni måste ha, det måste vara så hemliga klubben av hur man får till de här jävla ljuden.
Nej, egentligen, alltså, alla behöver en 101. Jag vet att man säger everybody needs a 303, men nu säger vi en 101 för lead-ljud. En Nordlead, en sån här klassisk tvåa med mycket FM-rattningar. Jag älskar en Waldorf Q, Core MS-20. Det är de här syntarna som ger det där soundet. Men det finns också en till viktig aspekt som jag tror folk glömmer, och det är själva mixningen. Alltså att man mixade mer rough liksom under goa transtiden. Det fick vara smutsigt. Ljud fick skena iväg åt olika håll och det fick vara lite konstiga resonanser. Allting behövde inte stämma 100%igt med delay-tider och så vidare och så vidare liksom. Och sen så kan vi lägga på också att allting spelades in på DAT. Det gör jag absolut inte, jag, men det är liksom en detalj till varför det lät som det lät. Och jag tror limiteringen, alltså att folk satt ju med sina 4 syntar och en sampler, kunde inte lägga in 150 ljud. Men ja.
Men 303, fanns den där också? Eller var det någon annan synt som skapade det som du har nämnt nu? För den är ju tydlig.
Ja, men absolut. Alltså folk hade den då och folk kör ju med den idag. Och ja, jag använder den också. Både en riktig och en klon och allt möjligt. Alltså, det spelar inte så stor roll vad man använder så länge som det blir roligt, kan man säga.
Visst.
Men de syntarna du nämnde nu, kör du liksom hårdvara på dem? Eller
enbart. Jag har köpt massa mjukvara, jag vet inte. Det blir aldrig av att jag använder det.
All right.
Det enda som jag använder i mjukvaruväg är väl en sån här Pro Q3, alltså en equalizer, för att ta bort lite rumble längst ner och liksom, ja.
Ja, coolt. Ja, vi kanske hamnar i studio nörderi träsket igen.
Ja, alltså det finns mycket att säga där.
Ja, gör det verkligen.
Jag älskar syntar och jag kanske har nördat in mig lite för mycket i det ibland. Så att det kan ta bort nästan skapandet. Alltså jag har suttit i ett rum med alldeles för mycket utrustning. När man till slut, alltså att det blir ett hinder. Mm. Mer än en inspiration nästan. Mm.
App, det är farligt det där.
Ja, absolut.
Jag har sett många trilla dit.
Ja, ja.
Sen kommer ingen musik, utan man sitter bara och rattar ljud till slut.
Jag har varit där, så att jag har bantat ner en hel del på saker. Alltså när man sitter med den här Roland SH-serien, och så har man 101 och så har man 09 och så System 100 och så System 100M. Och så, det är samma grundljud på alltihopa. Och det är någonstans så bara, okej, lugn nu. Det räcker.
Alltså det är nog smart att strippa bort. Ja. Då kommer inspirationen tillbaka när man börjar limitera Absolut. Sig själv lite mer.
Absolut.
Alltså så där gjorde jag också med, jag kör enbart mjukvara, men jag hade på min förra dator så hade jag oändligt med plugins. Alltså oändligt. Jag hade, du vet, det tog 5 minuter att bara hitta, det är så många liksom flikar och fönster. Men nu har jag liksom strippat ner det så att det verkligen är så här basic. Jag vet vad jag använder, och ibland kan jag ju sakna något ljud från någon syn. Så bara, men ska vänta. Nej, men jag kan hitta det i den här, något liknande. Och så bara, ja, du fattar ju vart det här är på väg liksom. Ja.
Men samtidigt så här, det vi pratade om förut också. Alltså någon som, ja visst, om målet är att få ut massa musik så kanske det är jobbigt. Men en del personer verkar ju också gilla att gå till studion, sätta igång alla syntar och liksom få ut det de vill av det liksom. Men du kanske ändå vill ha målet att pusha ut musik.
Alltså, för mig är det inte viktigt att bara släppa musik hela tiden bara för att, liksom. Inte alls. Men däremot så, en sak som jag älskar att göra mer på senare år, det är att ta en synt och liksom skapa 128 ljud i en bank. Alltså ren sound design. Mm. Men det gör jag ju för framtida produktioner, för att när jag väl sitter och gör en låt, då vill jag att det bara ska rulla på. Jag vill inte sitta och tänka så, nu ska jag ratta fram ett nytt ljud, utan det jag gör då, det är att jag sitter och bläddrar bland ljud som jag själv har gjort. Så till exempel har vi en melodislinga och så bara, men vi behöver ett nytt ljud här. Då börjar jag bläddra tills jag hittar ett ljud jag gillar. Och så okej, med nästa lager, bläddra på nästa synt och så vidare och så vidare. Och oftast så har jag då gjort också melodierna redan till en låt innan. Så att de två bitarna är redan klara. Alltså själva melodistrukturerna och ljuden finns redan där. Så arrangemanget är det som är kvar egentligen. Så att jag vet inte hur många det är som jobbar så som jag gör, men det funkar för mig liksom.
Mm. Nej, men det är väl det som räknas.
Ja, alla har ju sitt sätt att jobba på liksom.
Exakt. Nu blir, från, jag hade ingen goa period som du hade, Össe.
Nej.
Så du kanske också har koll på det här, men mina frågor kommer ibland lite från utsidan.
Mm.
Men det kan vara bra kanske. Jag är inte ens säker på definitionen goa trance jämt kontra liksom side trance. Jag vet inte exakt vad som kännetecknar full on. Men om vi börjar säga själva liksom definitionen av liksom goa trance.
Jag tittar inte på mig.
Nej, och det är ju svårt även om vi skulle ställa oss själva frågan, så här, definiera techno eller house, då sitter man också, det är lika svårt.
Och någonstans så är ju det där, alltså ett gift också.
Ja, verkligen.
Skulle jag säga. För att en DJ kunde spela förut i 8 timmar och ta en på en resa genom allt. Och han behövde inte klassificeras som någonting särskilt. Liksom att han spelade det här och han spelade där. Utan det var väl det som kanske var lite mer meningen med musik. Men så som jag uppfattar det, nu är jag alldeles för ung. För när hippisarna åkte till Goa på 70-talet. Men jag fattade det som att de spelade ju all möjlig musik där. Mm. Det var ju inte bara... Och från början var det inte ens elektroniskt överhuvudtaget. Så vad klassas som goa trans idag? Ja, det är ju... Ja, det är liksom...
Vi behöver inte ens sätta ord på det. Men det är ett svar i sig att det är svårt. Att liksom...
Och även om jag skulle säga att det är mer melodiöst än psytrance, det behöver det inte vara. Det finns goa trans som är väldigt monoton. Alltså utan några som helst melodier. Men som har det där lite mer rough around the edges, som jag sa innan, i mixningen. Jag skulle säga att man kanske provar att experimentera mer. förut i alla fall, inom goa transen. Men sen så har du ju också de här massa artister idag som experimenterar jättemycket inom sytrans, så att där faller det också. Så att, ja.
Nej, precis. Det är ju, men samtidigt, uppenbarligen finns det ju behov av att sitta, för man för sig ändå med uttryck, alltså man pratar ändå genres, man pratar som du om full on, men sen är det ju svårt att liksom sätta ord på, ja. Eller full on kanske är enklare att sätta ord på, eller?
Full on var 145 bpm hela tiden, av någon anledning så var det som att alla hade en template på 145 bpm, det var en software synt som hette VB1 tydligen från Cubase, och körde Logic så var det ESM, och så var det en väldigt torr produktion, inga reverb, ingenting. Och så var det en uppbyggnad, ofta med en sampling i början. Märks du mycket jag hatar för långt? Nej.
Det är som jag och EDM.
Nej, men i alla fall, där följde det verkligen en väldigt... Jag kommer ihåg att jag bara, men fast nu låter allting likadant här. Mm. Men ofta så blir det så där, när någonting blir populärt så ska alla följa med, och så blir det bara pannkaka av allting.
Precis.
Och det spelar ingen roll vilken genre det är, vad det är. Och just nu så vet jag inte om det finns någon genre där folk verkligen provar att ta ut svängarna, eller om det är bara, du vet, det här kopiera varandra inavel till slut, skicka över sample packs till varandra så att alla har samma ljud. Och så,
ja. Jag upplever ju att det i alla fall blandas stilar ganska mycket. Så jag vet inte om det liksom uppfinns i... Ja. Ja, men jag upplever ändå att det kan uppfinnas.
Ja.
Om vi pratar brett så liksom. Sen är det säkert olika. Ja, men det, apropå liksom melodisk trance, millennieskift, det är ju dit du gick össa efter det här då, ungefär. Efter
Goa. Jag har ju gått en ganska krokig väg liksom. Exakt. Men jag har lyssnat på, inte allt, men väldigt många olika. Jag har haft olika perioder och faser liksom. Mm.
Och jag var ju också i den melodiska trance-scenen, precis som ni då. Då var vi det samtidigt. Jag hängde kvar längre.
Ja.
Gjorde jag.
Ja.
Men en av de svenska producenterna då som var stora var ju Airbase, Jesper Söderlund från Göteborg. Han, när vi hade honom som gäst, så var han hade ett förakt för sin egen scen, these days i alla fall, skulle jag säga. Gällande att den är liksom väldigt... konservativ och liksom eventuellt bakåtsträvande liksom. Och den scenen, precis som även där, är det ju samma namn som figurerar liksom, som är stora idag. Och det ser man ju mycket, tycker jag också, i goa psytrance.
Alltså,
upplever du samma grej där, eller är det mer dynamiskt liksom? Det var en lång setup för den här frågan.
Men jag tänker så här då, om du var ju nyligen i Goa och så rabblade ju Mats upp alla namnen. Det var, vilka var det? Astral Projection, Infected Mushroom och så här, Man With No Name typ, och de här typ, som vi växte upp med. Och det är fortfarande de som headlinar alla de här, många av de här festivalerna. Alltså
det känns som att när SoundCloud och allting kom fram och alla skulle bli liksom DJs och artister, så kanske det är kanske svårare att komma fram idag, alltså förbi bruset eller vad man ska säga, och synas. Jag känner lite att jag hade tur att 2004 var det ingen som gjorde goa trans. Alltså verkligen ingen. Folk satt ju och skrattade åt mig för att jag gjorde den här musiken. Att det var så bakåtsträvande och det var inte fresh liksom. Och sen så kom goan tillbaka helt plötsligt några år senare. Men ja, jag vet inte. Alla minns ju de här gamla låtarna från liksom Man With No Name och Astral och Transwave och så vidare. Så att verkar ju som att de vill höra dem igen. Plus att mycket av det nya är ju lite så där. Alltså det har inte riktigt någon identitet. Alltså till exempel om jag säger så här. Om du hör en låt från Man With No Name så vet du efter en halv minut att det är Man With No Name.
Ja.
Det är som att han sjunger i låtarna fast han inte gör det. Alltså han har ju verkligen en egen röst.
Absolut.
Fast med ljud då. Hans ljudpalett eller vad man ska säga. Och det är samma med Simon Postford och det är samma med Transwave och det är samma med Etnica. Och Psycheos och så vidare. Jag kan stå och rabbla liksom namn hela dagen. Medan idag så är det svårt att säga så här, men det är den här artisten som har gjort den här låten. Alltså det finns ingen riktig signatur, och då blir det kanske att man bokar de här gamla artisterna som har verkligen en signatur. Kanske.
Bra svar.
Men kommer det nya liksom goa akter?
Ja, det finns en hel del, men det är faktiskt oftast på festivaler och sånt där så blir det, ja men vi behöver goa en dag, då blir det faktiskt jag som får den spotten. Vilket är trevligt för mig, men det är kanske inte så kul för de andra. Men...
marknad, alltså tillgång och efterfrågan, det är väl liksom, det är väl inte synd om någon i det
här. nej, men jag, alltså, jag började ju följa Astral Projection på Instagram typ för, fan vet jag, ett halvår sedan kanske. För att vi snackade om det, så jag bara, men vad gör de nu liksom? Så började det var så här, det var en time machine för mig, att så här, fan vad kul, för att när jag var liksom deras största, jag var ju värsta Astral-fanet. Och då fanns det ju inga internet, eller gjorde det, men det fanns inga sociala medier. Så allt var ju superhemligt liksom. Så nu så här, du vet, vad blir det, jävligt 25 år senare eller fan vad det blir, skitsamma. Så är det kul att se dem. För man visste ju knappt hur de såg ut. Jag har ju sett dem live några gånger, men skitsamma, du fattar vad jag menar.
Ja.
Och nu är det kul att följa dem. Och så här, du vet, det är fan två gubbar som åker runt och spelar på massa festivaler runt om i hela världen. Men det är så kul, och så ser man ofta, de postar ju alltid så här flyers och står alltid så här classics set.
För det är oftast det folk vill höra.
Ja, alltså, men det är klart. Ja. Alltså vadå, om Astral Projection kommer till Stockholm, missade jag dem sist de var här. Men då vill jag ju höra, alltså jag då är ju jag den som jag egentligen själv hatar.
Ja, exakt.
Då vill ju jag, jag är ärlig, då vill jag ju höra de skivorna som jag växte upp med. Mm. Och de måste ju också fatta att så här, det är ingen
ja,
idé.
Men så är det ju. Alltså, ja.
Men om du ska ut på en house technofest, alltså, då vill du ju inte höra liksom...
Ja, då vill du höra ny musik.
Ja, jag vet. Så det, ja, men man är väl så.
Då vill jag bli
men,
chockad.
Men då är det kanske att det har en period, det är en period i ditt liv som du saknar. Men också att den här goa transen kommer aldrig komma tillbaka. Alltså den kommer inte göra det. Visst, jag gör min lilla grej där. Men det är ju inte en movement av att fem personer sitter och gör goa trans. Det är ju inte samma sak. Och det kommer aldrig bli samma sak. Alltså den chockerande, liksom den impacten den här musiken hade. Alltså det här spelades på MTV ibland. Det var ju helt liksom bizarrt på sätt och vis. Alltså med låtar som LSD, att ha det i TV är ju, det var ju vassar. Jag vet inte, det behöver komma ny teknologi om det ska kunna bli nytt och coolt på det sättet som det var. För det var ju verkligen ljud som ingen hade hört innan.
Verkligen.
Och än idag så kan jag ibland lyssna på vissa produktioner och bara, hur fan har han gjort det här? Mm. Alltså att jag kan fortfarande fascineras över ljudbilder och ljud än idag, men det är sällan som jag gör det liksom på nya grejer av någon anledning, och jag vet inte, det kanske där kanske jag måste skärpa mig och sluta vara liksom så narrow minded och tänka bara ta in allt.
Fast skillnaden är också, nu lyssnar ju du med andra öron än vad du gjorde när du var 13-14 bast.
Absolut, nu, självklart.
Du vet ju själv, du är ju producent själv som gör den här musiken, då är det ju svårt att bli chockad eller så här, blir blown away av någonting, för att du vet ju själv. Ja, du fattar vad jag menar.
Ja. Jag vill verkligen inte, det är ingen värdering, alltså så här, du har gjort din grej och det går ju skitbra liksom. Så du kanske inte behöver göra någonting alls förutom att följa liksom din instinkt typ.
Jo, men alltså och det är väl lite det jag försöker göra. Ibland så tänker jag så här, hur skulle folk reagera på den här låten på en dansgolv? Och så, jag har en polare som han recenserar mina låtar när de är liksom halvklara. Och han choppar mig i mitten, alltså. Han är väldigt hård. Men det är alltid för det bättre. Men han har sagt så här, han bara, sluta göra musik för folk, gör musik för dig själv. Liksom. Och jag bara, fan han har rätt. Verkligen. Och det var ju så det började. Alltså, när jag gjorde musik i början, det var inte för någon annan, det var bara för mig själv. Alltså, för att den här musiken hade gjort så pass mycket intryck på mig, och jag ville liksom, jag var tvungen att göra det här för mig själv. Och sen så rullade allting bara på vid sidan av någon konstig anledning. Och sen någonstans på vägen, när alla de här festivalbokningarna börjar komma, så bara, ja men det här partiet verkar inte funka så bra på en stor festival. Nej, men då kanske vi inte ska ha det på när vi gör en ny låt eller någonting. Och så blir man påverkad, och så träffar man folk, och så är det någon som säger, ja men den där låten den var inte så lika bra. Och sånt där kan sätta sig fast i huvudet på en, vilket det inte egentligen borde göra, absolut. Man ska vara öppen för kritik och sådär, men... Men,
det är en svår balansgång det där.
Absolut, jo, jag håller med. Men jag har i alla fall 2-3 kompisar som brukar få låtarna i början, som lyssnar på dem och ibland liksom vägleder mig tillbaka lite. Mm. Alltså, jag tror att de hör när jag gör saker som jag inte gillar. Så kan vi säga.
Mm. Just det. Ja, men det är, har du någon sån? Alltså?
Nej, det har jag inte. Men jag känner helt igen det där. Att man
Det är väldigt nyttigt. Och jag hade ett sidoprojekt och jag insåg en sak. Det är den enda skivan som, när jag släppte den skivan så var jag inte nöjd. Men vi var tvungna att släppa den av diverse skäl, liksom releasefester och tider och allt vad det var. Och jag kommer ihåg, nu har jag gjort 2 nya låtar till det projektet. Och jag kommer ihåg, liksom, i efterhand när jag lyssnade på den en gång till, så bara, nu vet jag varför den inte funkade. Det var för att jag inte kände någonting när jag gjorde den. Och det där är en grej som jag har insett är väldigt viktigt. Om inte musiken ger dig någonting när du skapar den, då är det kanske inte så himla bra. Mm. Så att jag måste känna någonting. Alltså den måste ta mig någonstans. Annars så är det bara så här, okej, men vi behöver tänka om här.
Mm.
Och så jobbar jag nu i alla fall. Att det är viktigt att det genererar någon känsla.
Ja, precis. Ja, men det låter bra. Vilket sidoprojekt eller projekt var det?
Det heter KOB. Men det var bara, alltså jag skulle liksom experimentera lite med musik. Men det betyder inte att man inte ska känna någonting.
Nej,
alltså att man bara ska göra bara för att. Liksom. Det var,
Men det är ett aktivt projekt som jag tolkar det då?
Ja, alltså den skivan kom ju ut 2017 tror jag att det var. Och sen så vägrade jag ta några spelningar med det projektet. Och så spelade jag i somras. Och då kände jag att jag måste göra om några gamla låtar och göra några nya. Och där någonstans så väcktes det tillbaka till liv.
Mm. Ja, men jag såg att du postade någonting inför det här året, att ändå så här, kommer lite grejer med det. Liksom.
Ja, absolut. Jag känner att...
Coolt. Jag tänkte på en grej. Nu vet jag inte. Först vet jag inte hur, liksom, hur jag ska förhålla mig när jag säger psytrance kontra goa. Kan man använda det liksom halvsynonymt, eller ska jag liksom,
ja, nej,
ska jag akta
absolut
mig?
Nej, gud. Alltså, det, jag tror på riktigt att ingen bryr sig. Alltså,
nej.
Ja, jag gör inte det i alla fall.
Nej, någon där ute kanske. Maila till dansmusikpodden@gmail.com.
Man skickar arga mail.
Precis.
Nej, men jag få dödshot?
Nej, det kommer du absolut inte få.
Nej, men jag tänkte just på så här, angående liksom tillväxt och sådär. För jag upplevde ändå att liksom psytrance blandas in jättemycket i techno. Alltså techno-producenter gör liksom psytrance influerade remixar.
Absolut.
Och
har ju hänt senaste åren att det har blivit ganska populärt. Att mycket techno-DJ som slänger in liksom det soundet i sina sets.
De galopperande baserna.
Jag för mig, var det Nina
Kravitz
som spelade någon psytrance-låt?
Ja, liksom. Garanterat.
Alltså var det inte hon som...
Vad heter den andra tjejen?
Det är ju flera, det är inte bara
Charlotte
hon.
Witt också.
Ja, hon, precis. Ja, exakt.
Men var det inte, nu kanske jag ser fel, men det är Nina Kravitz som remixade Aqua, Barbie Girl, med en psytrance-inspirerat sound.
Ja, vänta, typ. Just det!
Ja.
Men det har ni helt missat i liksom goa världen. Det är så att det flyger förbi er.
Nej, men det var ju...
Ja, det verkar som det. Det här hade
men det är skönt på. Ju.
Fast det där, hon har ju för sig en liten så här fuck everybody-attityd.
Ja.
Så om man lägger det till det, så kan det vara en kaxig grej att göra istället för en liksom...
Jag vet att vi har nämnt den här låten tidigare i podden.
Exakt.
Men
jag väljer att fria henne liksom. Alltså snarare ett konstprojekt.
Ja, alltså... jag vet inte fan alltså. Men alltså jag kan... Ja, alltså at this point i hur liksom dansmusiken... as a whole, som industri, så är det så här, ja, men det är klart att någon gör en psytrance remix av Barbie Girl.
Mm.
Eller så här, ingenting förvånar mig längre i liksom absolut business, eller hur liksom folk, det gick ju typ viralt, så att det var så här, det var ju okej, då var det ju värt det.
Ja, nej men absolut, det finns, ingenting som skulle chocka, för ändå så häpnade ju till lite att man väljer just den låten.
Det är inte faktakollat där, jag blir lite osäker alltså. Men,
men var det Barbie? Måste jag googla det här nu?
Ja. Men det jag ville säga egentligen var jag ändå så här, som jag upplever från vårt melodiska trance, att det har blivit rumsrent med liksom melodisk trance, så upplever jag också att det har blivit så här, helt okej okay för kreddiga människor att slänga in psytrance element och liksom.
Vilket är helt otroligt. Mm. Egentligen. Alltså, det så. Var ju ganska föraktat, vill jag tro. Men om, jag kanske är ute och cyklar, jag vet inte.
Så nej, men det var det säkert. Alltså, den melodiska transen tycker jag att alla kreddiga upplevde som väldigt cheesy förut. Men nu är det liksom okej. Okay. Så det går väl i cykler på något sätt liksom.
Ja. Men visst är det, vi säger man att allting går i 30-årscykler.
Ja, så
att, vi är väl någonstans vid, då är det väl dags snart för kommersiell, jag vet inte varför jag säger kommersiell trans när jag vill,
alltså, men man sa ju så förut.
Nej, inte om så här färre test.
Jo, alltså nej, någonstans gjorde man väl det.
Inte jag.
Vad är i så fall liksom Fluid Records för någonting? I så fall, det är väl egentligen den kommersiella transen i så fall. Alltså, hänger du med? Det blir ju också en sån där.
Alltså,
nu behöver jag andas snabbt. Det blir varma här.
Alltså, det är intressant att du säger det, att du säger liksom någonting som kommer från Fluid, att det är kommersiell trans. Ja, om du sätter antilop i det facket, det är ju kommersiell trans.
Alltså, då måste man nästan se så här, kommersiellt ibland, så det betyder ju egentligen att det har nått ut till massorna. Det betyder inte att det är ostigt eller liksom dåligt. Sen så, jag älskar ost för övrigt. Men det betyder inte att det liksom... att det är dåligt för eller att grabbarna inte ska ha cred för det de har gjort.
Jag fattar vad du menar. Jag fattar helt vad du menar. Men det var ju, man sa ju så.
Alltså, vi pratade innan du kom, så pratade vi så här, till och med koppling goa Fluid. Att säga, de Fluid-artisterna hade, tycker jag, alltså en del Earthbound grejer tycker jag hade tydliga liksom,
jag tycker trends. Att Rich M hade ännu mer.
Ja, det sa vi också precis.
De använde mycket 303 och mycket liksom den typen av liksom ljud.
Det är ju samma ljud, men Rich M hade ju också så här orientaliska melodier on top.
Ja.
Men den här Wake Me Up 10 minuters extended versionen, det finns ju vissa sektioner där som är nästintill goa trans, skulle jag säga.
Det är acid-slingorna.
Men det är också de melodierna skulle man lätt kunna kasta in i en goa trans låt utan problem, och ingen skulle lyfta på ett ögonbryn.
Jag tänker också Perfect World, vad heter Rich M också.
Absolut. Yes, och det är ju alltså de skalorna där också i den låten, och det spelades på radio, så att,
ja, men det är väl
The rabbit hole goes
it's
deep.
All connected, som jag brukar säga ibland.
Jo, men jag var inne på i den svängen också. Alltså, när man köpte de här goa transskivorna och sen så bara, men spelade de någonting i högtalaren, så bara, vad är det här för någonting? Ja, men det är en svensk artist. Ja, men vad roligt. Jag köpte alla antilop-skivor, Rich M-skivan, den första i alla fall, Perfect World. Och sen så var det ju Earthbound-skivan.
Jag tror att våra skivsamling ser ganska lika ut. Alltså om man från 96 till 99 kanske.
Men det känns som att alla har gått samma resa nästan, som är i vår ålder.
Absolut.
Och det börjar innan dess, så är det ju Dennis Pop-produktioner med E-Type och Basic Element och Capella och Two Unlimited och hela den här grejen.
Absolut.
Och jag ledsnade på att alla hade samma musik ett tag. Alltså att alla skulle låna mina skivor hela tiden.
Mm-hmm, du tänkte så?
Ja. Jag skulle låna till de här klassfestdiskor liksom, när man gick i tvåan och trean. Och så, jag vet inte, jag kanske fick nog där av Eurodisco som 10-11-åring. Och det var ju någonstans där som jag hittade då. Distance to Goa.
Just det. Men under den perioden, nu blir det kanske så här, det får det bli. Vår podd brukar, alltså,
absolut.
Så här, navelskådande, eller så handlar om vår. Men jag, där så här, runt millennieskiftet upplevde jag att, fast jag var ingen psytrance-kille, men jag upplevde att
upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Jag var i den då, alltså det var liksom dekorerat så, det känns som det hängde ihop liksom. Det kanske inte fanns så många fester eller så, alla kanske gick på samma. Det kanske var psytrance och techno på samma liksom.
Alltså, jag tänkte faktiskt på det här också på vägen hit, varför liksom, för jag liksom lyssnade på goa trance och techno typ samtidigt. Men det var ju för att på Docklands, jag är ju uppvuxen precis ovanför Docklands.
Okej.
Okay. Mm. Det här har jag berättat 3000 gånger.
På Henkan.
Och då var jag tror att på Docklands liksom några år så var det ju oftast, nu vet jag inte vilken dag, men oftast var det var ju öppet fredag och lördag, och ena dagen var det oftast psytrance eller goa bokningar, och sen andra dagen så var det technobokningar.
Okej.
Okay. Så att många av mina polare som är några äldre än mig, de brukade springa på Docklands, och de liksom så kom de tillbaka till fritidsgården med massa skivor, för det var så jag blev introducerad till till elektronisk musik på riktigt. Och då var det, då lyssnade vi både på goa trance och techno liksom samtidigt. Mm. Så att,
och hängde inte liksom de här backdropsen kvar liksom även på techno-kvällarna? Tänker jag mig att det var...
Alltså, det vette fan.
För jag minns bara att jag vistades i liksom de här psykedeliska miljöerna,
ja.
Dekorationsmässigt.
Ja. Jag hann dit några gånger, men jag hann aldrig liksom gå på några technofester, utan det var rena goa bokningar. Det var artister som jag ville se, som jag var, som man hade skivor utav och tänkte det här, jag måste dit. Och ja, men ett tiotal gånger i alla fall.
Mm.
Kan jag.
Ja, är det...
Ja, men det är samma här typ. Så kanske var. Nej, kanske fler. Jag vet inte. Exakt. Men jag vet att jag såg Astral Projection där en gång.
Mm, det gjorde jag också.
Men jag såg dem, det var mitt första typ stora rave på Annexet. Såg jag Astral Projection. Precis när de hade släppt Dancing Galaxy-skivan.
Okej, okay. Ja, då var jag för ung.
Fast ni är typ lika gamla.
Ja, jag vet, men jag var...
Ja, men jag visste inte att de skulle liksom spela där. Eller vad
jag var 16, tror jag. Och det var 16-årsgräns, tror jag.
Ja.
För jag köpte en biljett och bara, varsågod, välkommen in typ.
Var väl lite dodgy också med sånt där. Alltså,
men det var ändå på Annexet. Ja, det är så här,
men de bara, vi säljer biljetter. Det var bra. Ja. Jag vet inte.
Men det var väl också inline med liksom så här, smart bars.
Och ja, men jag tror, alltså, det var ju ingen alkoholförsäljning. Eller så. Nej, det var ju mer ett event. Liksom.
Mm. Ja.
Tror jag, det var jävligt länge sedan.
Alltså, du har pratat också lite innan om så här... stora psytrance goa länder liksom.
Mm.
Vad sa du?
Nej, men jag...
Sverige måste ju vara en ändå.
Menar vi att det görs produktioner i det landet?
Ja,
eller?
Precis. Akter från de...
Jo, men du sa ju att när han kom in, han är grek.
Ja, just det, du sa att...
Ja, men det är klart han är grek. Det är ju skitstort. Alltså, goa i trans är ju skitstort i Grekland. Det vet ju jag, för det är många... jag är inte förvånad.
Men alltså, jag är ju född i Sverige.
Ja.
Jag vet inte om det kommer så mycket från Grekland. Alltså, jag vet så här att under de tidiga åren, liksom 95-96, då spelade alla i Grekland hela tiden. För att, jag vet inte, alltså, det här med tillstånd och sånt där, det var fritt fram där nere. Medan i Sverige kanske det var lite svårare, men jag vet att det var ju skriverier om Docklands och så vidare. Och det var, nej, vi ska inte ha det här. Alltså, sånt finns inte riktigt, eller fanns inte i Grekland i alla fall. Så att det var väldigt mycket fester där.
Men jag sa mycket Israel och Tyskland tog jag upp som kändes
som absolut tätt. Både Tyskland och Israel, men också England skulle jag säga, hade ju en väldigt stor del av marknaden. De hade ju Blue Room Records, och så hade de Tip och Dragonfly som var kanske
just det.
Hörn.
Uff, Dragonfly.
Och så hade de, och Matsuri som är ju, alltså det låter ju japanskt då, det är japanskt, Chiyoshi Suzuki, men han bodde ju i England när han drev det här bolaget. Så att jag skulle klassa det också som brittiskt. Så att, och där fanns det väldigt många producenter. Och Simon Postford och Martin Freeland, Man With No Name då. De hjälpte ju till att producera väldigt många som inte kunde mixa och sånt där i början.
Alltså Simon Postford är ju en sån här filur som, alltså, jag har liksom följt han, inte hela tiden, men han är en sån där, han är ju så här ett geni liksom.
Ja, han är väldigt duktig med ljudbilder. Alltså det är få som kan göra det han gör.
Jag skulle ju säga att han är fan en av världens bästa producenter. Alltså han kan ju göra vad fan som helst, men han är ju helt, det är ju ingen som låter som han. Alltså han är ju helt unik.
Absolut.
Men om man hör direkt att det är han, vilket var han än, vilket projekt det än är.
Och det jag nämnde innan, det är exakt det som jag saknar väldigt mycket idag. Alltså att folk har en egen unik röst. Och det spelar ingen roll om vi pratar om syntar. Det går att ha en unik röst.
Absolut.
Och det saknar jag väldigt mycket. Mm. Allmänt i dansmusik. Att istället för att gå in på YouTube och köra en tutorial på hur man gör en låt, eller hur man liksom, vad vet jag, EQ:ar, kick och bas. Sitt och traggla tills du hittar ditt egna sound. Det tycker jag är så mycket viktigare.
Mm. Amen.
Jag är redo att hålla med. Alltså det blir ju, ja det här kan man ju snacka om hur som helst. Men ja, absolut.
Mm. Ja. Men alltså,
ja.
Så som jag lärde mig, det var liksom, jag satt med en manual och jag fattade inte en femtedel, men jag traggla.
Jag vet, men det fanns ingen YouTube när du började.
Det är
skillnaden. Ja,
och liksom, jag hängde ju i musikaffärer och frågade om saker, för jag visste inte. Jag kunde liksom ingenting. Jag sa bara så här, fan, hur gör man ett sånt här ljud? Typ gav dem min Walkman och bara, lyssna på det här. Hur gör man ett sånt här ljud? Och så bara, men det där låter som en 303. Pappa, vi måste köpa en 303. Så kollar man i gula tidningen och åkte ut till Nacka. Det är någon snubbe. Jag kommer ihåg att jag skulle köpa en sån. Jag hade inga syntar. Och så öppnade upp en kille och han bara, kolla på mig, hur gammal är du? Jag bara, ja, men jag kommer inte ihåg om jag var 13 eller någonting. Och han bara, okej. Okay. Då fick vi komma in, jag och min far där. Och så visade han mig 303 och så frågade han mig så här. Han bara, har du några andra syntar eller? Nej, sa jag. Och då berättade han för mig att du kan inte göra musik med bara den här lilla boxen. Du behöver liksom en multitimbral synt som kan spela flera ljud. Liksom. En bara ett. Jaha, jag fattade inte vad han snackade om. Men min pappa frågade honom, kan du rekommendera en synt till min son då? Och så var det någon Yamaha-synt och så var vi och köpte den och så tyckte jag att den var så jäkla tråkig, för att det fanns inga självoscillerande filter på den, vilket var väldigt mycket i goa liksom. I goa musik. Så att då gick vi och så bytte vi in den på Jam på Sankt Eriksgatan, låg den då. Den butiken, mot en JP 8000 som jag tog hem, och jag kunde sitta alltså på riktigt i 14 timmar i sträck med ett par hörlurar och bara traggla och lära mig spela melodier och sånt. Jag kunde ju ingenting, alltså. Ja, så jag menar, okay, man behöver inte hålla på så där mycket, men istället för att YouTubea hur jag gör en låt, testa det fram, det kommer bli mer unikt.
Det är inte bara positivt med låga trösklar.
Nej. Alltså jag håller ju med. Men också, jag fattar ju att liksom, det är en generationsfråga också. Jag fattar att om du liksom är 14-15 idag och redan har en laptop och liksom kommer in på det här spåret och bara, jag vill också börja göra musik. Alltså tröskeln är ju jävligt låg. Du går ju in på YouTube, laddar ner ditt program eller köper det eller vad du nu än gör. Du liksom kollar på någon tutorial och bara, men min favoritartist är, vad fan vet jag, Skrillex. För det var mycket folk som gjorde sånt för 10 år sedan. Så, men hur får jag de där basarna? Och sen så efter 3 videos så har du lärt dig. Du pausar och kollar, bara okej, så får du. Då blir det såklart också mellanmjölk av det. Det blir McDonald's, för då sitter alla och gör samma grejer och då blir det som det blir, att det är jävligt mycket musik som låter likadant. Men sen är det också de som verkligen lär sig och bara tar det till nästa steg.
Absolut.
Det finns ju, men jag håller med om att det är ju, blir ju mycket skit som låter likadant.
Men man kan ju liksom, en variant är ju liksom ändå, ja, men ta den mellanmjölksvägen först och sen kan man ju branscha ut liksom när man.
Precis.
Så det kan man ju, det finns ju hopp ändå att folk kanske gör det. Gula tidningen saknar jag, by the way.
Ja. Alltså du sa Dragonfly, nu måste vi backa bandet lite här. För nu hamnar jag i sån nostalgi-mode. Ja. Jag lyssnade faktiskt på, jag köpte en skiva, jag tror att den är släppt på en snubbe som heter Shakta.
Ja, men det är Seb Taylor det.
Så absolut. Heter han, ja. Alltså hans skiva, jag tror den kom 97. Silicon Trip.
Yes.
Jag lyssnade på den på vägen hit. Vilket right. jävla album alltså. Gör han fortfarande musik?
Ja, han gör musik under Kaya Project. Och det är också, han är en av världens härligaste snubbar. Det är också en sån här kille som jag har fått spela med jättemånga gånger i olika festivaler som vi har hängt. Och han är en bra människa. Genuint snäll liksom.
Vad kul, vad glad jag blir. För jag har lyssnat sönder den skivan. Alltså, ja. Jag kommer ihåg när jag köpte den och jag bara, det här är så jävla bra den här skivan.
Då får du lyssna på nya grejer också.
Ja, jag försökte kolla det på,
under bolaget där jag släpper så har de släppt lite samlingsskivor med honom. Alltså att de har tagit till exempel hans vinylsläpp, okay. Och osläppta saker och gjort det till en skiva. Och så har de tagit någon och gjort någon best off, om jag minns rätt. Men han lägger ner mestadels sin tid på Kaya Project och sen så gör han en hel del reklamjobb också.
Ja, det kan jag tänka mig.
Mm. Han är
kul. Jag har varit nyfiken. Du sa du, ja men precis, du, ja men dels har du varit aktiv i 20 plus år.
20 år skulle jag säga ganska exakt.
Mm. Ja, 20 år säger vi. och som du sa, du turnerar runt ja, men på de stora festivalerna som Boom och Sora heter
ja,
de och så vidare. Och liksom det är alltid kul att höra hur det är att hänga med de här andra stora namnen som du har nämnt ändå. Liksom. Är det liksom, är det renlevnad eller är det liksom vild fest med de här
Jag skulle säga att det är väldigt lite. Alltså folk gör ju det här ganska ofta under sommaren. Mm. Och vissa väljer ju att stanna kanske på Sora eller på Boom någon dag till. Men alltså för det mesta så tycker jag att det är ganska lugnt. Alltså att det, folk flippar liksom inte så. Sen har man ju hört skräckhistorier om nästan alla. Mm. Men överlag så tycker jag att det är ganska lugnt. Det är mer folk som festar. Alltså har du gjort det här i de här artisterna som du nämnde innan, de har ju hållit på i 30 år. Har du gjort det här i 30 år så vet du ju bättre än att vad ska jag säga?
Man får se vad man vill här.
Än att bli liksom kanontankad på vad det nu är man tar för substanser eller dricker för saker och inte kunna bete sig och spela. Det händer väl någon gång någon. Liksom. Mm. Men överlag så brukar det vara ganska professionellt.
Jag skulle ju säga att de är ju liksom, det är ju gubbar oftast.
Ja men precis, de har ju gjort sin beskärda del av allting.
Precis, det är det jag menar. De är ju gubbar nu.
Liksom. Och någonstans så shapar man ju upp efter ett tag. Sen finns det ju alltid några guldkorn, men det tycker jag inte att jag ska stå här och
nej. Peka. Nej, men det hör lite peka, till också.
Peka måste finger liksom åt vem det är som är som har svårt med karaktärer.
Men okej, okay, om vi så här då, för det tänkte jag på. Alltså, vi växte ju upp med samma typ av liksom, artister. Det är Astral Projection och Man With No Name och liksom alla de här. Hur är det att hänga med dem? För att du, liksom, alltså, du köpte ju deras skivor som ung och nu spelar ni på samma festivaler.
Absolut. Jag kan säga så här att i början så var jag ju väldigt starstruck varje gång. För att det här var ju människor som har påverkat mig till att börja göra musik överhuvudtaget och välja den här resan i livet eller vad man ska säga. Men när man har träffat dem så pass många gånger som jag har gjort, då blir det sen att man bara hänger. Alltså,
man blir kompisar.
Ja, alltså jag skulle inte säga att jag ringer upp folk på daglig basis, men vissa så absolut kan man ringa och chitchatta lite och sådär. Och jag har ändå haft äran att jobba med ganska många av mina liksom, riktiga hjältar, eller vad man ska säga. Astral Projection har till exempel gjort en remix åt mig och jag har gjort en remix åt dem och det kom ut på vinyl och på en CD-singel. Etnica som var mina husgudar, Maurizio var ju i min studio och vi har gjort en låt tillsammans. Det var ju väldigt stort för mig. Chuyoshi som hade då, Matsurio från Prana, han har varit hos mig och vi har gjort musik ihop. Jag och Cosmosis från England har ju startat ihop ett projekt som heter Ultra Vibe där vi är snart klara med ett album.
Just det.
Och med Man With No Name vet jag inte hur många gånger vi har spelat tillsammans. För varje gång det har varit goa på en festival så har det varit i alla fall i början någon gång mellan så här 2011 och 2015 så var det varje år på varje fest så var det han och jag som spelade. Antingen var han före mig eller så var jag liksom efter honom. Så vi hängde väldigt mycket liksom. Hängt på konstiga ställen ute i Ryssland mitt i ingenstans och sådär liksom. Så att...
Man with no name, alltså shit vilken jävla...
Är det Sugar Rush?
Nej, men hela, han har gjort så många bra låtar. Alltså vad fan hette den där som var på typ Teleport heter den.
Ja, en fantastisk låt.
Fy fan vad den är fin alltså.
Ja, är riktigt bra.
Men hur är din balans, Jannis, med en så här, jag säger nostalgisk?
Absolut.
Liksom. Är du lagd åt det hållet också? Eller upplever du att du har balans?
Alltså, nostalgi är en intressant grej. Alltså, jag har en låt på sista skivan som jag gjorde som heter Nostalgia is hard to buy.
Nice.
Och det kan vara lite dålig engelska. Men vad jag menar är också att man tänker så mycket. Ja, men var det var bättre förr och det var och liksom allt det här. Men ja, jag blir absolut nostalgisk. När jag sätter på min iPod liksom Ethnica Alien Protein skivan så ja, jag blir nostalgisk.
iPod, bara att du sa det känns ju som att...
Ja, helt sjukt. Jag reagerar också på det.
iPod. Nej, men jag har kvar en sån här liten en nano med 16 right. gig som jag har. Och min polare frågar mig hela tiden, varför har du inte dem i telefonen istället? Nej, för att jag har alltid lågt med batteri på min telefon. Och då skulle jag inte kunna lyssna på musik. Och dessutom så tycker jag att det är ett väldigt bra jag vet inte om jag ska säga instrument. Eller att man, när jag har gjort klart en låt i studion, lägger in den där. Och så kan jag lyssna på två saker. Ett, hur det faktiskt låter. Och nummer två, en sak som jag gör när en låt, när jag börjar känna att den är helt klar. Då lyssnar jag på den när jag är precis nyvaken. Jag lägger iPoden bredvid sängen. Och om jag inte blir irriterad, då betyder det att låten är ganska bra. Alltså det ska inte vara att låten är bra. Jag ska inte tycka att så här, fan vad bra det här är. Jag vill inte bli irriterad bara. Jag vill inte störa mig på någonting i låten. Då vet jag att jag är rätt ute.
Ja, nice.
Ja, nej, men det, man har ju sina grejer.
Alltså, jag måste fortsätta nostalgin här, för nu sa du Ethnica Alien Protein, och det var ju, det är ju en av de skivorna som liksom det var typ min väg in i elektronisk musik.
Fan, vad bra,
för det är en av de första skivorna som jag liksom en kompis hade den, för han hade sett dem på Docklands, och sen han hade gått och köpt skivan, och så fick jag låna den över dagen, och så spelade in den på kassett. Så det var liksom det första albumet som jag verkligen så här lyssnade på från början till slut. Om och om och om och om igen.
Jag hade gett en höger arm för att vara på den där jävla spelningen. Och en kompis brorsa som aldrig har varit på trans, alltså på så här transfester eller någonting. Han lyckades hamna på just den festen. Ja. Han bara, jag har varit på Docklands en gång och sett Ethnica när de var fyra. Jag bara, åh. Så där är jag lite avis att jag aldrig fick uppleva den grejen. För idag är de två stycken bara. De andra
hoppade just det, de var av, fyra stycken.
Från början. Men
väldigt fint album.
Ja, fantastiskt album. Och sidoprojektet Playdance är kanske det som har gjort, som har påverkat min musik allra mest. Det är en skiva som har släppts på Dragonfly som heter IFO, som jag tycker är... Fast det är ganska stressig musik också. Det är ganska snabbt. Alltså det händer väldigt mycket i musiken, men jag gillar det. Liksom. När jag satt och spelade in låtar på minidisk, ibland så kunde jag så här, börja spela in där det var så här, huvudklimax i låtarna. Alltså när det hände väldigt mycket. Så att jag tyckte alltid om när det hände saker i musiken. Och det speglar, tror jag också, en del i hur jag gör musik. Alltså att jag gillar när det händer.
Mm.
Ja. Jag är inte så där, du vet, en hi-hat kan gå själv i 4 minuter, jag skulle få.
Mm. För det var någon som skrev King of Climaxes. Gällande dig, tror jag. Kommer jag på.
Man tolkar fritt.
Ja, precis.
Ja, just det. Jo, men precis, det var i musiksammanhang.
Vi förstod det.
Det är så här. Men det var, du är inte en stor nostalgiker i stort alltså. Så jag tycker det är kul att se dig ändå.
Nej,
det här modet,
liksom. Nej, men det är just när det kommer till goa trans, så är det ju, för det var liksom första kärleken.
Ja.
Så det är ju alltid liksom, jag kommer alltid att lyssna på. Jag har typ kanske, idag är ju en sån dag där jag liksom går tillbaka. Jag kanske har en sån liksom en gång om året kanske, att jag har en dag där jag faktiskt lyssnar igenom alla de här gamla skivorna liksom.
Ja.
Och idag är en sån dag. Och jag har ju plöjt igenom jävligt många album på vägen hit. Alltså snabbt. Ja. Jag har inte lyssnat igenom från början till slut såklart. Men det är så här, lyssnat på mina favoritlåtar, favoritpartierna. Vissa låtar är ju så här, du vet, 10-12 minuter långa.
Jo, det.
Mm. Så att, ja,
tack för dig.
Ja, tack. Ja. Men idag har varit en sån dag där jag verkligen, då är det så här, just det, Shakta. Och så fanns det en annan Shakta-låt som inte finns på Spotify. Som finns på en Destination Goa-samling. Shakta och Moonweed.
Micronesia.
Exakt! Klart att du har koll på det, för du köpte också den skivan. Fy fan,
med den där sitaren i början.
Exakt, ja. Fy fan. Alltså jag satt på tunnelbanan och bara satt med gåshud och bara, åh just det, den här. Så ja, jävla det är en... fin den låten alltså.
Jäkla bra intro på.
Väldigt bra intro.
Ja. Och väldigt bra. Den där basgången, den är fin.
Precis.
Destination. Det är fler som är nördiga, det är ganska skönt ändå. Ibland tror man att man är själv så här, fan det där ljudet är så jävla fett. Och man bara, det är ingen annan som skulle förstå något sånt här.
Nej fan, vi satt i, på fritidsgården i Fast Tracker och försökte återskapa de där ljuden.
Liksom. Där började jag faktiskt också.
Jag med.
Och det var inte för att jag ville det. Men jag försökte ju koppla ihop min JP8000-synt som jag berättade om tidigare. Men,
med Fast Tracker?
Nej, utan med Cubase.
Aha.
Och när jag väl fick det, jag fattade inte att jag hade fått det att funka. För att jag kunde ju bara spela ett ljud i taget. Den hade ju ingen multitimbralitet. Alltså man kunde bara spela ett ljud. Och jag trodde att alla syntar kunde spela 16 ljud. För att jag såg 16 spår i Cubase. Så jag byter kanal och ljudet försvinner. Jag bara, det är något fel på den här synten. Mm. Och så träffade jag en kille som gick, som skulle ha gått i min klass. Men jag bytte skola. Som också höll på med musik. Men han kunde Fast Tracker. Så vi tog min synt och körde in. Vi spelade in ljud i Windows liksom, och sen tog in dem i Fast Tracker och sen så exporterade vi ut Rebirth Slinger in i Fast Tracker som aldrig var i perfekt BPM. Fick sitta och klippa liksom.
Jag ser ju hur, oj.
Men han var fan duktig med det där. Jag skrev melodier och han programmerade allting. Så vi höll på så där ett tag. Och sen så flyttade han. Så då var det jag själv istället.
Ja, vad använder du nu då? Jag vet inte, använder så hårdvara.
Logic.
Logic för att spela in allt.
Ja. Det var det som jag...
Var nyfiken bara.
Ja, det var det som jag lärde mig först, om man ska säga. Ordentligt. Eller ordentligt. Men tillräckligt mycket för att kunna göra musik i alla fall.
Mm. Vi pratade ju om så här, ja, men hänget med de här internationella storheterna. Ja. Men vi har ju många så här svenska akter också. Sen vet jag inte om de klassar sig som goa akter. Nu ska vi se om jag får ihop det här. Det pratade vi också om innan du kom.
Mm.
Alla de här, du vet, prog psytrance är väl kanske så man kallar det. Där det också finns liksom koppling till din gamla prog house.
Ja,
liksom,
men det fanns just det, nu kommer jag ihåg. Mm. Ja, men det, alltså det fanns ju någon, det finns någon sån där konstig synergi mellan goa och psytrance och progressive house. För att jag vet att många liksom psytrance och goa akter hade så här prog house sidoprojekt och så vidare. Alltså jag fattar inte kopplingen. Varför?
Du behöver inte ha svaret.
Jag kan tänka mig pengar. Alltså, jag vet inte om jag kan tänka mig eller rent intresse, alltså genuint intresse, eller att man tyckte om den musiken. Annars vet jag inte. Alltså,
jag vet att...
Förlåt om jag avbröt ditt...
Anti är ju en gammal liksom Spiral Tracks.
Ja, det var han som hade labeln.
Exakt, men han vet jag startade sedan en prog house label. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men jag har släppt på den. Och jag kommer inte så ihåg vad labeln hette. Förlåt om du hör här. Och det var nog
där
fler...
Martin H. släpp...
Precis. Oh, man kan säkert få upp det på Discogs. Och jag vet att det var flera också.
Men
som
du,
också...
undra om släppte Atmos en låt där?
Säkert.
The second... Alltså, jag har en kompis, han som för övrigt choppar mig när jag skickar låtar till honom. Som han är ju en alltså hans vinylsamling är ju på så 4000 skivor. Och han har järnkoll på allt som har släppts, ett levande liksom lexikon när det kommer till musik. Men jag för mig att han berättade att Anti hade öppnat upp ett sublabel.
Vi måste kolla upp vad den hette nu. Jag är fan släppt.
Var det Iboga grej? Det var inte det.
Nej, jag är för fan släppt.
För att släppa Atmos the only process. Men jag kan vara ute och cykla.
Alltså, men jag ska kolla nu vad den hette, för nu, ja, nu har jag ju...
Får jag bara säga så här, alltså, för jag upplevde också, om jag lyssnade på en del av de här Atmos-grejerna, jag tycker inte, alltså, ur mitt perspektiv då lät det inte alls, jag hittade ingenting som var psytrance i det, utan det lät typ som
nu har jag det.
House, liksom.
Den hette AC/DC.
Ja, just det.
Label. Okay.
Och vad hette första släppet?
Atmos, reprocessed.
Då var det.
Det stämmer. Det
då hade han rätt. Så i så fall så var det, han ville släppa den låten. Om jag minns historien rätt så var det att Antti ville släppa den låten, men att den inte kunde gå under Spiral Tracks för att det var inte tillräckligt transit eller goa transit den tiden. Och då var det där istället.
Nej, det står här, sublabel of Swedish label Spiral Tracks.
Just det. Stämmer. Men så att jag tycker inte ens de här grejerna ens... Visst, de var labelade som psytrance, typ... Om det var Vibrosphere, Atmos, men jag tyckte inte det lät så psykedeliskt liksom, ja, som jag minns det.
Prova att lyssna idag på de grejerna. Så det är också intressant att ibland när man lyssnar på saker som, när man lyssnade på saker förut, så de sakerna som man oftast tyckte var så här, men det här var bra, så bara, det kanske inte var så bra. Och de sakerna som man kanske tyckte var så där, så bara, fan, det här var ganska bra ändå. Mm. Det är ganska intressant hur mycket ens vad säger man, perception?
Uppfattning?
Ja, alltså ändras liksom med åren, eller vad man ska säga.
Men jag tycker det är svårt, om man nu kopplar in nostalgin, så tycker jag att om man har nostalgin kopplat till en gammal låt, så kan jag kan inte lyssna på det nyktert liksom. Alltså, ja. Det är så stark nostalgisk alltså, känsla.
Nu är du med här. Mm. Du sa perception. Mm. Jag tänker Cass and Slide, perception, ja, som är en gammal trans, progressive trans klassiker. Mm. Gjorde inte någon av dem också
UX och Slide, precis.
Men exakt.
Det var Pete Martin var det, som var med i UX, som var en del utav, som släpptes på Dragonfly.
Du ser.
Yes.
Du ser.
Återigen, connected.
Connected.
Och jag sa ju här om veckan att Cass är tillbaka och gör musik.
Precis.
På, okej, nu ska jag binda ihop det här också.
Kör bara.
Ja, på Hootunes.
Hootunes.
Exakt.
Finns det kvar?
De har gjort en revival.
Du skojar.
Okay. Och nu kommer jag binda ihop det så här. Mm. Och de hade slash har en sublabel Lost Language. Mm. Som båda ni har släppt på, va? Det kanske ni inte själva vet att ni båda har hört. Ja.
Jag blev kontaktad av Ben Lost, som han heter.
Ja.
Var det Ben Gold? Nej, Lost.
Ben Lost var A&R på.
Och han sa att han gillade min musik och ville släppa. Och så. Fast det första han frågade mig, just det var ju om jag kunde remixa en gammal Paul Van Dyke-låt.
Mm-hmm.
Som heter Rendezvous, Tilt versus...
Just det, den gamla dängan.
Ja, som jag gjorde om. Och sen så var det lite hold på den. Och så släppte vi en EP där. Och det var några andra som remixade min låt då. Och sen så kom den där ut också. Tilt versus Paul Van Dyke.
Just det.
Rendezvous. Mm. Filteria remix som är, ja, gud vad konstigt att jag får göra det här, men kul.
Mm. Kul. Och då har vi släppt på samma label.
Ja,
du ser.
Och du släppte originalspår, eller var det Tilt, apropå det, Tilt remixen? The World Doesn't Know.
Alltså jag släppte ett eget släpp på Lost Language, och så har jag remixat Tilt.
Ja, du har gjort samma.
Den remixen vart ändå stor, väl, eller?
Ja, jag tror det.
Ja.
Men sen så startade de en till label som heter Precinct, och där har jag också släppt det. Två släpp. Det är samma ägare, men de startade en till. För Hootunes var ju, det var också progg och tran, lite, alltså de har ju släppt massa stora grejer. Och sen så var Lost Language lite mer, det var också progg och trans.
Progg i transit.
Ja,
melodiskt.
Ja, och sen så startade de en till label som heter Precinct, som var lite täckigare.
Mm.
Alltså mer liksom prog house mått mätt då. Mm. Typ. Det var lite mer, det skulle vara lite coolare, kräddigare. De försökte typ göra en border community, alltså James Holdens skivbolag, fast för det var många artister som typ släppte där som också sen släppte.
Just det. Ja. James Holdens remix på Acadia
Into the Dawn. Ja. Så jävla fin.
Ja, den är fin,
jävla fin.
Nej, men Lost Language har verkligen kultstatus i liksom melodiska trans kretsar.
Absolut. Mycket bra grejer som har kommit ur hela den fabriken.
Jag har sagt så många gånger till mig själv, men nu måste du testa på att göra den här musiken, för jag var verkligen kär i den musiken också. Kanske inte riktigt lika mycket som Goa Trans, eller inte under lika lång period, och jag har startat låtar som jag bara, det här skulle bli någonting bra. Jag känner någonting när jag gör de låtarna, så kan vi säga, som jag, var ju min lilla grej där som jag tycker är viktig i alla fall när man startar en låt. Men det är som att jag aldrig lyckats avsluta, det är alltid någonting som kommer i vägen. Ja, men det är spelningar och så är det någonting annat som ska göras med Filteria-projektet som ändå är viktigare på något sätt.
Mm.
För att det är det folk väntar på i slutändan.
Just det.
Alltså att när man har de här spelningarna, man måste ju spela någonting nytt. Du kan inte bara spela gamla låtar hela tiden.
Så. Men de här grejerna som varit på gång, du tänker att det var mer straightforward melodic? Alltså,
precis. Mm. Kommersiell trans, nu är vi där igen.
Jag tycker aldrig, du ska göra klart dem.
Ja, det tycker jag också. För det är ändå musik jag uppskattar. Mm. Genuint uppskattar.
Exakt. Jag ryggar lite tillbaka varje gång du säger kommersiell trans. Det finns inget rätt eller fel, men för mig, då tänker jag bara Ian van Dahl typ, och så här, du vet. Ja, det är för mig.
Men du gillade ju sånt också.
Ja, visst. Ja. Men jag tycker inte
jag
Testo och Armin Ferry är liksom kommersiell trans.
Nej.
Kanske du, men
det kanske är för att när man lyssnar på de här goa grejerna som jag har lyssnat på, då blir det alltså,
i relation
till det, men det är inte med någon negativ stämpel på.
Nej, men jag fattar ju det. Alltså, kommer man från underground håll då, som Goa Trans ändå är, då är ju såklart Tiesto eller Ferry eller Armin, då är ju det mycket större och mer kommersiellt idag då.
Ja, men folk använder, och du får gärna säga precis vad du vill, jag bryr mig inte heller. Det är kul att vi är olika också, om det vore det. Men det blir någonting med att man associerar sig, okej, det här är en lite trallig melodi, då är det kommersiellt typ.
Men nej, det låter ju fel, jag håller med.
Nej, ja, okej. Okay.
Jo, nej, men ja. Men vad säger man? Det är inte Eurotrans heller. Vad är det man kallar det? Säger man bara trans?
Man säger trans. Och det här var
classic trans.
Nej, man säger trans.
Alltså, i vår värld säger man trans.
Nej, men det här jag ska komma till. För jag tänkte på det också. För ni, nu säger jag ni i eran scen, ni kallar ju eran musik också för trans. Bara straight up. Ni säger trans. Du sa ju själv, om att gå på en transfest när det var etnika till exempel. Ja, det är trans. Mm. Och den liksom typ Armin Ferry, de säger ju också att det är straight up trans.
Mm. Ja.
Så vem har rätt? Ingen.
Nej.
Båda är ju båda en form av trans.
Nej, precis.
Men båda claimar ju ordet. Ja. Men det är ju olika typ. Men egentligen så har de ju musikaliskt inget med varandra att göra.
Nej. Meningen med musiken i båda fallen är lyssna, förhoppningsvis ta dig på en resa, dansa och kanske skapa några fina minnen av musiken.
Du ska hamna i trans. Mm.
Jag gillar tanken på classic trans, om man då tänker så här, för jag har alltid sett den melodiska transen som typ så här, ja, men klassisk musik i en dansant liksom skrud. Så om man med classic trans inte bara menar att den är gammal, så kan jag digga den.
Jam and Spoon säger Hold My Beer, eller? När man ser classic trans.
Alltså,
man kan Age of Love.
Där har du ju, det är ju trans.
Jo, men precis. Alltså, när man ser classic, då kanske de skulle de bli...
Men det är snarare trans classic än classic trans. det går att gå djupt i det här.
Gud vad man kan nörda ner sig. Det är ju fruktansvärt.
Det är ju därför vi gör den här podden.
Exakt.
Och i slutändan så blir alla bara ledsna. Det är ingen som blir glad. Jag menar, när man, vem är det som får rätt till slut?
Det finns ingen. Det är också en, liksom en perception. Alltså, det går ju inte. Det är så jävla subjektivt. Det är skitsvårt att det är ingen som har rätt. Alla har rätt och alla har fel. Mm. Det är liksom, det beror på vilket håll man kommer ifrån.
Absolut.
Måste bara nämna, Lost Language i all ära. Men du har väl liksom släppt 5 album, va?
Mm. 6 med det andra konstiga och sen så 2 fullängdare men som var helt digitala.
Okej, men allt detta på Soundtrip
känns
också ett kompatibelt namn.
Verkligen.
Men det är lite roligt i Sverige med
Sällskapsresan. Liksom.
Ja, men precis, att det blir lite sådär, folk bara va?
Nej, jag tyckte ändå, jag tänkte först det kändes Psytrance, före jag tänkte Sällskapsresan. Men vad är det för label då? Som du har ändå funnit ett hem hos.
Ja, det var ju så att de här två herrarna, en från Frankrike och en från Belgien, de träffade jag först på på ett sånt här forum där det var goatrans.fr eller något sånt. Det var en fransk, ett franskt forum med folk från hela världen då, som lyssnade på Goatrans. Sen så träffade jag de två i Samothraki på den här festivalen som jag pratade om, som var 2002, när jag blev kär i goa trans på nytt. Nu säger jag inte trans bara, för vi måste börja distansera saker och ting här. Nej, men så att, och sen så fick jag igång min studio med alla mina syntar någon gång 2003 och satt och gjorde låtar, och då skickade jag dem till de här två snubbarna som ja, men de bara, ja, men det här låter väl bra. Och sen så fick jag min första spelning 2004, 10 januari. Det är därför som jag minns. Jag var tvungen att kolla verkligen så här, när var det? För jag trodde det var 7 januari. Men visst att det var den 10 januari som jag firade då 20 år. Och då spelade jag för första gången framför publik. Och när jag kom hem sen så kom jag ihåg att jag gjorde en låt dagen efter på typ 4 timmar. Som var en 10-minuters låt som jag skickade till dem. Och de hade ju snackat om att öppna ett label. Så när de hörde den låten så sa de så här, men nu tar vi tag i det här och öppnar det här labelet då. För att de ville släppa goa trans. För det fanns inget sånt då, 2004. Så det var så. Och sen så var jag med i början och liksom... I början så tyckte jag till väldigt mycket om låtar på samlingar och sånt där. Men sen så, med tiden så... Ju mer mitt projekt växte, då, ja, hade jag inte lika mycket tid för det där. Och sen så fortsatte de sin resa liksom. Men jag har alltid varit med på vid sidan, eller om man ska säga.
Just det. Men det är din hemma label?
Ja,
liksom.
Precis, liksom. Ja, precis. Och det har varit det sen första början.
Just det. Och sen nämnde du ju Ultra Vibe. Och som jag fattar, det du har skrivit så är också en satsning. Ja, du sa att ni börjar närma er album.
Ja, precis. Vi jobbar väldigt snabbt faktiskt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det har gått undan. Liksom. På ett halvår så gjorde vi typ så här 7 låtar, så att vi är väldigt nära att göra klart ett album.
Just det.
Och vi kommer spela på Såra bland annat i sommar. Ja, så får vi se.
Som DJ det eller alltså, live?
Nej, men vi kör som live då, liksom. Mm. Våra saker. Och ja, det här albumet kommer väl släppas på ett bolag. Jag vet inte om jag får säga än vilket, inte för att det spelar någon större roll. Men, ja. Jag kommer skriva om det snart.
Yeah.
Och så kommer jag fortsätta med mina filtrera grejer också, göra lite ny musik och sånt där.
Mm.
Jag har suttit och skapat, jag vet inte, 400 nya ljud liksom till olika syntar. Så att jag är ganska fit for fight.
Ja, fan vad kul alltså. Mm. En fråga som jag tappade bort längs vägen här.
Ja.
Då jag tänkte kolla så här, ja, men alla de svenska akterna. Har ni liksom en bra connection med varandra? Liksom, finns det en scen på det sättet? Liksom? Eller ett häng?
Alltså, när man... träffas ute liksom på festivaler och sånt, absolut, man umgås och sådär, men alltså, de flesta av mina vänner, mina nära vänner är inte i någon scen. Mm. Det är liksom vanliga människor som lyssnar på slagen. Nej, men inte riktigt så illa, men så, ja.
Mm. Men hur är scenen här i hemma?
Ja, men exakt, det är jag också nyfiken på.
Men alltså, jag spelar ju knappt här hemma. Och vad det beror på. Alltså jag spelade mer mellan 2004 och kanske 2009. Då spelade jag en del här i Sverige. Men sen så var det helt dött. Jag tror att det var mellan 2009 fram till, kan det vara till 2014 eller 15 någonstans där. Då spelade jag en gång i Slakthusområdet. Sen så har jag spelat för Technostate 2 gånger liksom vid Slakthusområdet. That's it.
Jag menar mer liksom hur välmående är goa scenen i Sverige generellt.
Ja. Jag vet inte faktiskt. Alltså jag tror inte att den är så himla välmående. Vi har ju en del producenter härifrån, men jag vet inte om det är så mycket sånt liksom.
Nej, det är väl jag försöker bara alltid med reservation för liksom kunskapsluckor. Men det är väl Technostate som ändå bokar mest och flest.
Ja, så är det. Absolut.
Och så. Sen vet jag väl några andra arrangörer i Stockholm. Liksom. Annars har jag ganska
dålig koll. Att det finns ju någonting i Göteborg. Jag vet inte vad den heter riktigt. Är det... Det ringer någon klocka med trolltyg, men jag är...
Ja, det... Oof, det låter bekant!
Men jag,
det är klart inte... att det måste heta något
det
sånt.
Låter också...
Väldigt, väldigt on brand, alltså, på namnet. Troll. Jo, men det där namnet känner jag igen. Jag har reagerat på det förut.
Ja, men jag vet inte om det är Göteborg den som jag tänker på.
Jag älskar det namnet. Alltså trolltyg.
Ja, men det fanns väl mycket sånt där klurifax och liksom... Är det ett namn som fanns på riktigt eller?
Klurifax.
Nej, för att det var blotta våran ignorans och okunskap om...
Vänta, krummelur finns det ju. Det krummelur. Var ju en kille som flyttade från Sverige till Tyskland som jag träffade på någon fest. Huxflux fanns ju som ja, var lite just legendariskt. Ja, ja.
Jo, men,
som tyvärr har gått bort, Dennis.
Just det. Ja, men det är något med de där namnen.
Ja. Ja.
Jag lekte en sån här... In i mitt huvud så gjorde jag ett experiment. Jag tog en kille från publiken, kanske på Boom Festival eller någonting, så prövde jag lyfta in honom på en, låt säga, afterlife fest. Typ, och så vice versa, en så här melodic house and techno. Mm. Det var bara ett roligt tankeexperiment att byta liksom, stereotyp publikpersoner på de här eventen, så kan man ändå se. Okej, ganska bred scen, det här elektroniska dansmusik.
Jo,
om jag generaliserar liksom, om jag generaliserar.
Men jag vet inte hur mycket det skiljer mellan en... Oj, nu kanske jag får hela världen på mig här.
Bra.
Men jag vet inte hur mycket det skiljer mellan liksom en technoperson och en classic transperson. Nej. Som det heter ju, självklart. och... Så jag vet inte, om de kanske klär sig i svart eller liksom, och de andra... har alltså, någonting annat på sig, eller att Classic Trance har vita t-shirtar medan de inom hippisarna inom Goa kör antingen liksom halvnakna eller så kör de sina UV-kläder.
Alltså jag tror att
det, jag vet inte om det är liksom.
Alltså det är ju mycket som är väldigt likt, men det är också helt olika världar. Alltså som du med ditt experiment där är ju liksom, det är två helt skilda världar.
Jo.
Alltså, och det är klart att de kan korsas till exempel på en festival, eller någon från någon värld tar med sig några kompisar och så går, alltså du vet, men det är ändå helt skilda entiteter.
Men som vi sa så börjar ju saker ändå leta sig lite fram och tillbaka.
Absolut, absolut. Visst är det så. Och sen så är det klart att folk, alltså clubbers, alltså precis som oss, också gillar olika typer av dansmusik. Alltså det är klart att det är så. Det är klart att folk hemma lyssnar på typ Afterlife eller på Adam Beyer och på Psytrance, eller lyssnar på Goa Trance och gillar house. Alltså det är inte helt ovanligt heller.
Det är farligt med stereotyper, men det kan vara kul ibland ändå liksom använda stereotyper, tänker jag.
Visst, ja, men bara titta på oss, vad fan, vi växte ju upp med Goa Trance och techno, eller Goa Trance och typ fan, alltså house, alltså man gillar ju det man gillar.
Jo, men jag tror att i början när man kommer in i en scen så kanske man kollar lite mer, så här, vad har folk på sig, eller liksom vad gör, hur dansar folk och så vidare. Men efter ett tag så tror jag att man släpper det.
Är det så verkligen? För jag så här, ja, jo, till viss del, men det finns ju ändå så här, subkulturer har ibland ändå koder.
Ja,
liksom,
alltså vadå, alltså neon och UV och liksom fluff och glowsticks kan man väl applicera både på Goa och på trance. Eller?
Ja.
Jo, jag tror det. Det tror jag. Men eller det var mer, tror jag, på Goa och Sytrans var det väldigt mycket sånt förut. Nu har det kanske blivit lite mer liksom renodlade hippisar, skulle jag säga.
För du hittar ju liksom inte fraktaler och neon på en trance eller techno fest.
Nej,
men det hittar du ju på en Goa. Ja. Det måste ju vara, halva grejen där är ju att det ska vara neon och Kolla mina fördomar här nu.
Ja, nej, men så är det. Men jag tror att det är lite mindre sånt idag, kanske. Att
varför? Det ska lukta rökelse när man kommer in, du vet, alla de här, vet.
Men när jag kollar på, jag skickade ett klipp till Össe, tror jag, att du spelade tillsammans med någon från din label, kanske. Kan det vara på Boom?
Precis, ja, men det är ju den ena från Soundtrip.
Ja, jag ser ju endast min stereotypbild på dansgolvet, liksom. Det är det, jag ser ju 1000 pers som ser ut som exakt som jag har min stereotyp i huvudet. Ja. Jag kanske hade fel, men det var så min hjärna tolkade i alla fall. Liksom. Så helt ovanligt är väl ändå inte att de här stereotyperna, och den här Afterlife, nu blir det,
vi sa skit i det, vi skippar det.
Och sen har du mig som inte alls, jag platsar ju inte in där.
Nej.
Rent visuellt eller
nej, precis. Inte som du klädde idag i alla fall. Jag vet inte om du har liksom
Nej, men det där kan jag känna igen. Alltså jag är ju inte heller, alltså om folk ser på mig så ser jag ju som en hiphoppare eller liksom. Alltså ja. Jag har ju alltid baggy kläder och alltså jag ser ju inte ut som den typiska.
Du gillar vit.
Eller nu för tiden kanske, men
det är ganska få artister som är klädda liksom så där, eller om man ska säga. Mm. Det är också lite intressant. Alla de här namnen som du nämnde återigen innan.
Ja, så.
Ingen som är klädd i fraktaler. Nej. Eller som är klädd...
Raja.
Ja, men han är ju jättegammal nu. Han spelar ju ingenstans.
Han var ju här för inte så länge sedan.
Han gick väl bort?
Nej, det var
Goa Gil, förlåt. Just det.
Han klädde ju sig som en indisk...
Ja, men är inte han, var inte han så här OG, triple OG, liksom Goa?
OG,
Godfather of Goa, typ.
Jo, men alltså han hade väl fått någon sån här...
kultstatus.
Ja. Lite så. Och ibland så känns det så, ju mer du går into the depths of, liksom, av kulturen så får du ju...
Jo, men jag tänker att han var ju ändå så här original hippie, liksom.
Jo, men verkligen. Ja. Alltså, i alla fall, det är vad jag har hört. Alltså att han var i Goa sedan 60.
Ja, men det är det jag menar. Det är det jag menar. Han var ju på riktigt, liksom.
Ja, exakt.
Men det var inte så här, Raja Ram, om det är rätt uttal eller namn uttaget, var ju på... Okej, när jag säger nyligen, men det var för några år sedan i alla fall på Annexet, tror jag. Också i någon Technostate-arrangemang.
Ja, men det var nog när Spångel spelade.
Ja, det var det.
Ja, för han är väl en del av Spångel, typ-ish. Han spelar instrument på skivorna. Mm.
Exakt.
Just det. Okej, men han är inte död i alla fall.
Nej, jag blandade ihop, förlåt.
Han lever, men jag tror han är typ så 88 eller någonting. 87. Right.
På väg. Men det är kul, jag följer ju Simon Postford på Instagram. Jag har gjort det länge. Det är kul när han postar så här videos när han sitter och producerar. Jag är ju stort fanboy av, jag älskar ju han. Eller hans musik. Liksom. Ja. Han är, som jag sa tidigare, ett jävla geni.
Coolt. Apropå Instagram då, och så vidare.
Ja.
Jag tror att många är intresserade av att följa Filteria, faktiskt.
Ja, då går man in på min Filteria official har jag skrivit. Men alltså jag är inte någon fena på att uppdatera mina sociala medier. Om jag känner så här, om jag inte har någonting att säga så kommer jag inte posta någonting alls. Även om agenturer är på mig att jag måste liksom vara mer aktiv, men jag tycker att det är så ointressant att
de vill ha content.
Ja, men alltså, men för mig är värdefull content är nya släpp. Mm. Kanske om jag lägger in någonting från studion, vilket jag gör väldigt sällan. För att det är väldigt, jag menar, nu kanske jag kommer låta lite konstigt här, men jag tycker det är väldigt privat när man producerar. Och det är inte att det är någon annan som sitter bakom liksom så, men det är liksom... Jag kan knappt producera om jag sitter med någon och jobbar, absolut. Men om det sitter någon utanför studion och gör någonting annat, så känner jag lite så här, speciellt om jag ska skriva melodier, det är väldigt så där.
Mm. Jag är likadan med allt kreativt jag gör.
Nästan så att jag skäms lite innan någonting blir färdigt.
Eller en process. Färdigt,
ja, men ja, det ganska intressant det där. Men
processen liksom, är väl privat, alltså själva processen fram till det färdiga är väl ganska privat, om man failar och testar.
Ja, men lite så. Men jag hade inga problem när jag var yngre. Alltså, jag hade ju studion hemma och min mamma och pappa hörde liksom allting. Och det var lugnt då. Men jag vet inte, ju äldre jag blev ju mer var det så här.
Jag tänker att det borde vara tvärtom, att ju äldre man blir desto mer skiter man i.
Ja.
Man blir självmedveten, kanske, blir man på något vis ändå. Alltså.
Ja. Vi kommer länka till din Instagram i alla fall.
Ja, absolut. Gör det. Och sen på Och sen har jag min Facebook-sida. Jag har inte hittat till alla de andra grejerna, men jag fick höra från en artist som är ganska stor att hans agentur hade sagt till honom, om inte du öppnar ett TikTok-konto om 5 år så kommer kidsen inte veta vem du är.
Mm. Så för kan
att,
det vara.
För att de, alltså kidsen idag är inte på Facebook. De är lite på Instagram, men de är mest på TikTok.
Stämmer.
Och vi vet inte ens vad morgondagen ger för någonting när TikTok försvinner. För så är det ju alla de här, alltså någonting kommer, någonting går. Så, men jag vet inte, alltså det tar ganska mycket tid. Och jag har lärt mig också att i slutändan, både Instagram och Facebook gör en tom i själen. Jag ska ta ett litet exempel bara. Jag la upp en video från Boom som kändes, ja men det här är en fin... ett fint moment, folk dansar, de tjoar, det är liksom
god stämning,
precis, och man har den här bra bilden i sitt huvud att allting gick bra, vilket det gjorde, och så börjar man scrolla och så börjar man kolla andras videos och så börjar man se, men varför är det fler kommentarer på den videon, eller alltså det börjar bli sen sakta men säkert en mer distorted, men, förvrängd alltså, bild av verkligheten istället för att bara spara sina minnen att det är bra, så lägger man upp sin video och så är det bra, så börjar man scrolla och så kommer det upp annan content som liknar en segen och så börjar det här
alltså jag är med dig ideologiskt. Jag fattar precis vad du menar och jag håller med dig. Men så här ser klimatet ut.
Absolut. Alltså, och
vi är ändå i underhållningsbranschen. Alltså det är fortfarande, och idag mer än någonsin, så är ju det där nästan till och med viktigare än själva produkten, som är din musik.
Ja.
Alltså det är jävligt dark. Man kan vrida och vända på det hur som helst. Men det, jag fattar ju att från en agenturs point of view så är det så här. Om jag hade jobbat på en agentur och jag hade haft artister som inte höll på med sina sociala medier, så hade jag också varit på dem. För att det är bara så här ser det ut. Om du inte är Astral Projection, för då behöver du inte. Förstår du? De säljer sig själva.
Nej, de behöver också.
Ja, men du ser. Exakt.
Annars hade folk glömt dem.
Exakt, men och det säger ju allt.
Ja, men den ena utav dem postar hela tiden.
Ja.
Vilket gör att de har blivit relevanta.
Jag vet.
För kidsen.
För den andra oss av en annan
anledning. Nej, precis. För oss av en annan anledning kanske. Men för kidsen, för att de syns hela tiden. They are happening. Så att jag fattar att det är ett necessary evil.
Ja, ja, men liksom, absolut. Alltså, och jag tänker att de kan ju typ bara anställa någon praktikant. Eller bara anställa någon som sköter deras sociala medier. För det är ju många artister som har folk som, de postar inte själva. Vissa grejer postar de själva, men alltså 80% är ju någon praktikant eller någon som är anställd som är liksom social media manager som sköter alla de där grejerna.
Mm.
Det är ju liksom, det är typ den viktigaste rollen i den liksom.
Jag tycker bara att jag önskar att man la ner mer tid på musik istället för det där. Och sen så visst, då har man någon anställd, fine. Ja, jag gillar personligen inte alls sociala medier och jag föredrar att liksom gå och spela musik. Går det bra så går det bra, kanon. Kommer det upp någon video, fine. Men liksom det här besattheten av allt sånt där.
Ska jag vara jävlens advokat här igen då? Om du inte postar en massa grejer så kommer du kanske sen inte kunna åka runt och spela musik, för ingen kommer veta om att du finns.
Jag vet. Och det roliga är att varje gång det har hänt grejer i min karriär som har tagit det till nästa steg, då är det någon som har stått med en kamera och tagit liksom videos på roliga fester eller vad man ska säga. Och det hade jag inte gjort, men jag har ju fått lära mig det med åren. Att ja, man måste göra det här. Men det är den biten som jag gillar minst.
Ja, jo, ja, absolut.
Fast man kan ju vara, om jag får vara präktig, så kan man ju också, man kan ju trampa sin egen stig eller ändå påverka liksom, ja, vara en del av en liten motkraft eller någonting. Men du postar i alla fall liksom gig och liksom musiksläpp väl liksom. Det är väl liksom det som är the core.
Där, precis. Men där får det stanna.
Ja, alltså, jag supportar det.
Ja.
Visst. Vi lever ju inte som vi lär.
Nej, heller. Alltså nej, alltså, jag bara säger, jag bara så här, jag observerar bara. Mm. Alltså jag är själv sämst på, jag håller med dig. Alltså jag tycker, jag vill inte, jag är också skitdålig på att posta. Vi är också dåliga på podden. Det enda vi postar är liksom när avsnitten släpps eller om vi har någon tävling på Patreon. Mm. Eller du vet så här, allting som är kopplat till, vi hade ju kunnat göra hur mycket mer grejer som helst. Mm. Men vi är båda sämst och vi tycker inte om det. Nej, men vi är dåliga på det och vi tycker inte om det. Ja. Vi lägger upp.
Det tar
upp
tid också.
Det. Ja, exakt. Det tar tid också. Vi gör det vi måste göra.
Ja, och jag inte ens det, för jag lägger efter på TikTok-postandet, tror jag.
Jo, men skitsamma. Ja. Det här kan, skitsamma.
Låter lite som jag.
Ja.
Ja.
Man gör det man måste.
Ja.
Skitsamma.
Fan, är det något liksom, sista du vill komplettera med? Om du känner att vi har missat något major eller minor i och för sig.
Det heter kommersiell trans.
Vi spikar det här.
Nej, förlåt. Tack för att du fick komma. Det var trevligt.
Ja, men det var skitkul.
Jättekul att du ville komma hit. Alltså superroligt.
Yes. Och ni där ute innan, följ Filteria nu och lyssna på musiken, ja, inte minst.
Uppmana honom att posta mer på sociala medier.
Yes. Och mer goa överallt.
Ja. Vi ses och hörs nästa vecka.
Yes.
Ciao ciao.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se.